Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, hallå! Nu är grönsakslandet tillbaka. Elin, hej! Vad jag har längtat efter dig och jag har längtat efter grönsakslandet. Allt är toppen, utom kanske på en punkt, att det är lite magert i plånboken.
Fattigmånaden.
Fattigmånad, snålmånad. Hur klarar du dig? Elin?
Man har ju fortfarande en stor skörd i sin frys, tack och lov.
Man har fortfarande en stor skörd i sin frys. Kanske, lite. Jag har ganska mycket kvar i matkällan faktiskt.
Jag kan också berätta att jag sitter och tittar på en stor fet pianoloklase som hänger här bakom dig. Som du
ja, gula. Och vet du, det här är helt ett misstag. Jag har trott att mina pianolotomater ska bli röda. För de jag har på landet, nu sitter vi hos mig i stan. Mm. De jag har på landet, de blev röda och fina. De har vi ätit upp under julen. Och de här gula har jag tänkt sig, men jösses, ska de inte någonsin bli röda? Det ska de inte, för det är gula pianoler som jag har odlat utan att veta om det. Kanske är det Vesuviano.
Mm.
Möjligen. De andra hette Principe Borghese, det var de röda.
Så du har liksom varit extra sparsam i väntan på att de skulle bli röda och så blir de aldrig det?
Ja, så jag tänkte att de här kommer aldrig bli något. Jag får göra någon slags inläggning. Och så visar det sig att de är jättefina och gula och goda och ska vara så. Vill du smaka en?
Alltså, de är supergoda. Jag älskar dem. Jag åt upp min sista. Jag fick ju en liten klass av dig. Mm. Eller liten. Den var ju stor för mig, men de är inte lika stora som de här som du var själv. Och jag åt upp min sista pianolotomat i början på december. Vilket för mig känns helt sjukt.
Det är helt galet, ja, att man faktiskt kan odla tomater under sommaren. Hänga dem i en klase i köket. Exakt. Eller var man nu hänger dem.
Men du brukar ju också frysa dina tomater, eller hur?
Mm, det har jag gjort i år också. Eller förra året. Och jag har fortfarande kvar. Jag har ganska rätt mycket tomater kvar i frysen. Hela. Som jag kallar ju dem för mina frysta burktomater. Man bara pickar hål på dem. Låter dem tina. Och så kan man bara pressa ner dem i en tomatsås.
Det är fantastiskt. Har du någon mer skörd kvar som du gör någonting med?
Ja, jag har lite bönor kvar. Mm. Skärbönor som jag förvällde i höstas och frös ner. Och de använder vi i ganska mycket risrätter.
Hur gör du då?
Ja, men då alltså, de är ju färdiga, så de är bara att kasta ner i. Ja, man gör kanske en sådär, fräser lite lök, har lite kokt ris och fräser ner lite spiskummin, lite grönsaker, och då passar de här bönorna jättebra. Det blir som en, inte vad man ska kalla det för, det blir väldigt gott. Mm. En god, bra risrätt liksom, enkelt, och det är ju verkligen, skulle jag väl säga, fattigmansmat. Så det kostar ingenting.
Bönor och ris är ju en tacksam kombination. Man kan göra det med torkade bönor också. Mm. Det finns en jätterolig rätt som jag tror är karibisk från början, men som görs mycket i England nu, där man kokar ris tillsammans med torkade svarta bönor tills man får liksom en helt grå.
Det blir som en sörja.
Ja, precis. Och så har man lite smör i det.
Men då kokar man det samtidigt?
Man blötlägger sina svarta bönor. Och sen så kokar man dem. Mm. Och på slutet så kastar man i ris. Så att riset kokar liksom klart i det här svarta bönvattnet. Så det blir en jätte. Och sen så kan man äta det med till exempel friterad matbanan.
Till exempel platana.
Kanske.
Är det?
är osäker.
Har man friterad matbanan hemma så här års? Kanske inte.
Kanske inte.
Men om man råkar ha en liten matbanan hemma så friterar man den.
Precis. Jag kan tyvärr inte göra det, för jag råkade föräta mig på matbanan under en period i Kongo. Så jag äter det här riset som det är. Och jag tycker det är supergott för sig själv också.
Vad har du kvar av dina skördar från din
jag har
somras och höstas?
Enorma mängder pumpa.
Har du? Hur förvarar du dem?
Det jag gjorde var att mina pumpor råkade bli lite köldskadade i sin lilla skälk. Mm. Pumpa ska man ju, för att den ska mogna fram ordentligt, så ska man ju låta den sitta kvar på sin skälk ute i grönsakslandet. Mm. Man ska klippa bort så mycket blad som möjligt så att solen liksom kan komma åt och härda skalet. Mm. Och sen så ska man klippa av den med ganska mycket skälk kvar och låta den torka in. Och så ska man vara försiktig att ta in dem innan frosta. Detta gjorde jag ej. Utan de hann bli lite frostnupna.
I skälken just?
Ja. Aha. Så att de började få lite så här skälkröta.
Ja.
Döpte jag det. Oj, nu lilla hunden. Hej, välkommen.
Om ni undrar vad det som låter så är det Doris som trippar runt på parketten. Hon vill vara med.
Den lilla hunden.
Den lilla hunden.
Nej, men för annars tycker jag att pumpa är så fantastisk på det sättet att den inte behöver förvaras på något sätt. Man ställer in den i köket och så håller den för evigt. Mm. Men på grund av den här lilla skälkrötan så var jag tvungen att ugnsbaka den, styckefrysa den, vilket är mitt bästa trick. Alltså att man lägger det man ska frysa på en ugnsform, ställer in det i frysen och efter ett par timmar så kastar man ner det i en plastpåse.
Och då har man färdigdelade.
Istället för att man
fryst ihop en klump.
Istället för liksom ett skruvstäd av pumpa så kan man ta ut 3 stycken bitar och värma i ugnen.
Och vad gör du då? Har du först ugnsbakat den? Eller fryser du in den?
Nej, jag brukar inte baka den först. Aha. Och så ibland så kryddar jag den med lite cayennepeppar och salt och peppar innan jag fryser den. Mm. Och då tar jag fram den och tinar den och gör den till soppa. Bara med en stavmixer och lite grädde och så är det klart. Men nu har jag också fryst in ganska mycket okryddad ugnsbakad pumpa. Mm. Och på denna pumpa tänker jag göra muffins.
Varför?
Mest på pin chiv. Uh-huh. För att det alltid i alla amerikanska recept står ta en burk pumpa. Mm. Och jag blir provocerad av det. Mm. Och så får man ska göra pumpapaj så det är så här, ta 2 burkar pumpa. Mm. Så nu är min plan att jag ska mixa min egen bakade pumpa.
Du är någon slags pumpans försvarare.
Ja. Och så bevisa på något sätt att det är bättre, tror jag. Den hemmaodlade, hemmapurerade pumpan ska segra.
Och detta ska du ha i muffins. Är det för att det blir lite saftigt och sådär mataktigt? Det blir matmuffins.
Det blir matmuffins. Frukostmuffins. Mm-hmm. Det kan jag tycka är dekadent och härligt.
Vad har du till dem?
Jag gillar att ta min frukostmuffin, värma den i ugnen med lite cheddar på toppen.
Mm.
Och dricka tillsammans med kaffe som jag har i lite i kaffefiltret, lite johannesört för att ta udden av koffeinet och lite cayennepeppar för att kaffet, om det råkar hinna bli lite kallt innan man har hunnit dricka upp det, så gör cayennepepparna att det smakar varmt fortfarande.
Alltså du och dina märkliga kombinationer och hemliga tips. Det är fantastiskt.
Och så lite muskot.
Men det, alltså, jag ställer mig lite tveksam till det här med johannesörten. För kaffe dricker man väl för att bli pigg?
Mm. Eller? Jag kan också få lite dödsångest av kaffe, tyvärr.
Av koffeinet?
Ja, precis.
Så och då lugnar du ner dig mer.
Exakt.
Så egentligen så tar johannesörten tar udden av koffeinets verkan.
Ja.
Blir du lugn?
Nej.
Nej, du blir mindre hetsig.
Exakt.
Okej.
Mm. Välkommen till mitt liv. Har du kvar någon mer skörd?
Jag har kvar mangold i frysen. I mängder. Den tar ju aldrig slut. Förvälld mangold. Superbra.
Det här är också intressant tycker jag. Mm. Att kaffe då, till exempel, kan man dricka varje dag.
Mm.
Dag ut och dag in.
Mm.
Och fortfarande vakna varje morgon och längta efter kaffe.
Ja.
Hur känns det med mangold?
Det är man inte så jättesugen på jämt. Vi har också haft mangold i denna risrätt som jag pratade om tidigare, den med bönorna. Men det är väldigt, väldigt gott faktiskt att använda mangold i lasagne.
Mm.
Det funkar ganska bra. Mm. Att man helt enkelt gör en ja, fräser upp ihop mangolden med lite vitlöksklyftor eller gul lök och kanske lite örter som man också har från frysen då. Mm. Och då har man liksom substansen till lasagnen. Och så varvar man det med lasagneplattor och den här vita bechamelsåsen som kanske är kryddad med lite muskotnöt. Mm. Ost, mm. Klart. Jättegod, fin lasagne med örter och mangold.
Ljuvligt. Mm.
Så tokigt är det inte. Men alltså, mangold är väl inte... Den är lite... Alltså, kan ju bli lite halvtrist, tycker jag.
Sista gången jag besökte min grönsaksodling så hade den stått för sig själv i någon månad. Mm. Och när jag kom ut så hade rådjuren skalat all mangold vid roten. Och jag kände en sån enorm lättnad. Att jag slapp äta min mangold.
Slapp äta min mangold. Men gör lasagne, det är jättebra. Ja, och då lägger man in den i frysen så har man just det. Små portionsbitar att ta fram när man ska äta lunch.
Underbart. Det ska jag göra.
Så mangold har jag massor kvar. Och vad har jag mer då? Jag har ganska mycket bär. Jag plockade jättemycket blåbär i somras.
Mm.
Så jag har bär i par 10 minuter faktiskt. Jag har jättemycket blåbär kvar. För att jag skaffade mig en sån där bärrensare i somras. Som en grön tratt där man häller ner de nyplockade bären i en tratt. Sen så kopplar man den till dammsugaren som liksom... drar åt sig alla blad och kvistar och grenar och ut kommer en färdigrensad hink med blåbär. Så att jag, det var så lätt att rensa och därför var det väldigt lätt att plocka och därför blev det väldigt mycket.
Ah.
Så blåbär har jag och jag gör väl några lite, allt eftersom gör jag sylt, blåbärsylt. Älskar blåbärsylt, godast jag vet. Till pannkakor och till i yoghurten. Och...
Blåbärsmuffins.
Ja, jag lyckas aldrig med muffins. Mina flyter alltid ut och blir ganska trista. Har du några tips för att få dina muffins att hålla ihop?
Jag har ju en muffinbibel.
Mm-hmm.
Muffinmania. Som mina föräldrar fick av en kanadensisk utbytesstudent som bodde hemma hos dem. Någon form av ersättningsbarn när jag hade flyttat därifrån. Och han gav dem den här boken som heter Muffinmania. Som är en fantastisk liten muffinbok. Och där lyckas jag oftast med alla.
Vad är knepet då?
De håller på mycket med kombinationer av bikarbonat och bakpulver åt olika håll. Och är väldigt specifika med om det ska vara smör eller margarin eller olja. Och sen det sista tricket med muffins är ju hur man rör. Du får aldrig röra en muffins med ett slät.
Va?
Den ska vara klumpig.
Va?
Du får inte vara så rädd för klumparna.
Jag är jätterädd för klumpar.
Det har någonting med... Någonting att göra.
Strukturen.
Ja, strukturen.
För att när jag bakar muffins och lägger i bär just, och så tänker jag så åh, det ska bli så här fint som på café.
Mm.
Eller bageri. Och det blir aldrig det för att... Jag vet inte om jag har för slappa muffinsformer kanske. Mm. De är för tunna. Och smeten är för välrörd kanske och för lös och så lägger jag de här bären i och så flyter det ut som, det blir som en liksom, lite överfriskad pannkaka på något vis.
Jag fick ju också ärva då mina, Justins andra present till mina föräldrar som var en sån här fysisk muffin, alltså inte pappformar utan i plåt. Och så, så smörar jag dem med lite kokosfett och så har jag i lite brödsmulor. Och sen pillar man loss dem bara.
Ja, men där har vi det. Mm. Okej, då ska jag försöka hitta sånt. Men det är ju fantastiskt. Vad har vi fortfarande mat kvar?
Vi kommer att överleva.
Ja, bra. Det är det som är det fina med att odla. Man kan alltid ha något att äta.
Man en kommer tomat, att överleva. Men du, kolla vad jag har med mig.
Ja, vad är det? En fin liten låda.
Exakt.
En fröpåslåda. Vad fin den var.
Tack.
I plåt.
Den var en present. Och jag älskar den mycket starkt.
Har du någon bra ordning här i?
Det verkar som att personen som har satt i de här fröpåsarna. Det är ett index. Ett alfabetiskt index. Och att personen som har satt i de här fröpåsarna. Har gått ifrån att från början sätta fröpåsarna innan bokstaven.
Mm.
Alltså... till exempel bondböna innan B
ja.
Och sen ändrat sig
Okej, okay, att sätta bonden i duk.
Ja, precis.
Så det är huller och buller?
Huller och buller.
Och det är inte växelodlingssystem eller någonting. Utan det är helt enkelt en hoper med väldigt många fröpåsar i en väldigt, väldigt fin grön plåtbytta med lock som det står seeds på.
För jag känner att det är vår, man längtar efter vår nu. Längtar
man.
Och man drömmer om kanske de lite sjukare grejerna. De lite svårare
det
grejerna.
Det gör du alltid. Alltid. Vad drömmer du om nu då?
Nej, men dels så drömmer jag om haverot.
Mm-hmm.
Jag vill alltid säga haverrot, men jag har läst på vad det står haverrot.
Vad är haverrot? Är du vänlig och beskriver?
Haverrot är en mycket gammal tvåårig växt. Dels, det finns en sort som heter gammal gotländsk. Som är en sån där, alltså det är en arvsort. Ett sånt där som man har hittat liksom, som en liten tant eller farbror har spart frö och odlat fram liksom, och givet från generation till generation.
En kulturarvsväxt.
De här som vi ska vara extra försiktiga med och ta hand om och spara. Jag fastnade för den här eftersom att vår producent Astrid Bengtsdotter sa att den beskrivs som vegetariska ostron. Gillar du inte ostron?
Nej, jag gillar inte ostron.
Jag älskar ostron.
Ja, gör du.
Det är ett av få djur som jag gör undantag för och faktiskt äter.
Är det sant?
Jag hörde en rolig historia om en fiskeby i Portugal där man tycker att ostron är skräpmaten. Alltså det man äter när man är som allra, allra fattigast. Då plockar man upp ett ostron och äter det. Och att de även kastar dem på barbecuen. Alltså de öppnar dem inte innan utan de kastar dem på grillen och så när de öppnar dem så äter de dem.
Hur kan man, det var som med avokado. Var likadant i Nya Zeeland just. Där använde de någon som grisföda för de hade så fruktansvärt mycket avokado.
Alltså det orkar man nästan inte höra.
Det orkar man.
Men det är roligt
för nu pratar vi om sånt som vi kan odla
precis,
här
som inte är
på andra sidan jorden.
Exakt. Som är en sån härlig, den ska vara lite som svartrot också. Svartrot har jag odlat och det var super super gott.
Var det svårodlat?
Jag tyckte inte att den var så svår. Det som hände med min var att den slog knut på sig själv.
Jaha.
Vilket jag tror beror på att jag inte hade grävt min jord tillräckligt bra. Att det var lite stenigt och knöggligt. Precis. Så då började den växa uppåt. Och så var det lite stenigt och knöggligt uppåt. Och då började den växa neråt igen. Så att den gjorde liksom ett helt varv.
Ja.
Men jag läser här i Runobergs Fröers bok.
Ja.
Runobergs Fröer, de hade ju en frökatalog. Ja. Som odlare sparade för att den fröbeskrivningen var så bra.
Och sen så sätter jag upp en bok som är väldigt, väldigt bra. Jag har den här också. Den är
Nej. Och här står det att haveroten inte smakar som ostron. Och att det är lite oklart varför den har fått det här ryktet. Kanske för att den är lite lyxig och subtil i smaken. Eller så är det bara färgen som påminner. Hur som helst så känns ju den här växten superspännande. Jag gillar också att tänka på det, alltså det är ett råd som man brukar få när man precis ska börja odla och inte riktigt vet vad man ska välja. Det är också att man ska odla det som inte går att köpa. Och haverot har jag aldrig sett i affären.
Nej, inte jag.
Har du sett det?
Nej, jag vet inte hur en haverot ser ut.
Nej.
Hur ser den ut?
Lång, smal.
Och växer neråt.
Och växer neråt. Det är långa, smala rötter som... Jag läser nu i min bok. De är en tvåårig men ska skördas första året. För annars blir de hårda inuti de här rötterna.
Mm. Men vad har man dem till då?
Bladen är svagt söta.
De kan man äta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
De kan, är utmärkta i sallad på våren.
Aha.
Sen så skulle jag säga att man ugnsbakar dem tillsammans med olja och kanske lite honung. Och kanske lite rostade nötter.
Men du, det är en långsam gröda va? Eller? Så att så den tidigt och skörda sent.
Det tycker jag låter bra. På. Det ska jag göra.
Men det låter lite spännande. Det är kul med de här gamla växterna. Kulturväxter, jag var tvungen att slå lite på. Man pratar ju om kulturväxter och jag slog på det och inser att det är alltså växter som har odlats och förädlats av människor.
Mm.
Och som sen har gått i arv från odlare till odlare, från generation till generation. Och som framförallt har odlats för att ätas. Och, eller som råmaterial till sånt som kläder till exempel.
Mm.
Det är lite kul för man pratar liksom om kulturarvsväxter och så jag vet inte riktigt, man vet inte riktigt vad det är.
Man använder det som ett positivt ord.
Ja men precis, men det är alltså en nyttoväxt helt enkelt som människan har förädlat. Och även använt som prydnadsväxter och som läkemedel. Det tilltalar väl dig?
Väldigt mycket. Mm. Har du någon kulturarvsväxt som du är intresserad av?
Jag är väldigt intresserad av kardon. Jag vet inte om det är en kulturarvsväxt, men det är det väl.
Jag kan tänka mig att det definitivt finns varianter av kardon som är kulturarv.
Jag har aldrig odlat det och jag är så himla sugen på att göra det. Jag säger det varje år att jag ska odla och så glömmer jag bort det när jag väl ska beställa mina frön.
Gör det, bara gör det.
Har du?
Jag har och jag tänker att du kanske kan till och med få lite.
Ja.
Jag ska leta upp den här om den är på K eller J eller...
Nu är det plötsligt en kulturarvsfrövitarkedja.
Exakt. Det ska du få innan jag...
Ja, det vill jag jättegärna ha. För jag såg det en gång när jag var på Läckö slott. Så odlade Simon Irwin, slottsträdgårdsmästaren, han odlade kardon. Och de var så fantastiskt vackra. Och jag fick vara med och skörda dem. Mm. Enorma, det är ju någon slags släkting till kronärtskocka.
Mm.
Och de växte som alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva dem. Han hade hur som helst lindat dem i säckväv. Och så fick vi i princip hugga av dem med machete och bära dem till restaurangen i anslutning till Läckö slott. Det var så, jag gick och bar den där kardinen som ett barn i famnen. Det var jättehäftigt.
Jag minns faktiskt, jag minns att du har berättat den här historien. Du måste göra det här nu.
Jag ska göra det. Jag ska göra det. Och det jag vet om kardinen är att den är flerårig.
Mm.
Och att man odlar den för de här bladskälkarna och äter dem. Men att man tydligen kan använda det inre. Har du provat? Mm. Det inre av roten kan man också äta.
Mm. Mm. Det har inte jag testat.
Men det blir som någon slags som hjärtat i kronärtskockan antagligen. Mm. För det här är en mycket större skörd. Liksom, större frukt. Eller planta.
Här är en bild på mig när jag för första gången håller en kardon.
Vad hade du hittat den då?
Jag hittade den på en bondens marknad eller någon form av matmässa. där det var en bonde som hade med den här in till stan.
Du ser så där glad ut som jag kände mig när jag höll i Läckö slotts.
Ja, och att det blev stor uppståndelse när jag så kom fram och var så här, oh, har ni kardon? Och att han som sålde den liksom vände sig om och gjorde en så här grej av det och så här, kolla, hon här vet vad det är, hon vet typ. Och att jag kände mig väldigt så där uppbyggd och härlig av det.
Så kardon ska det bli och jag ska få ett frö eller två.
Mm-hmm.
Det ska bli roligt.
Detta löser vi.
Har du något annat som du tänker odla den här
gärna? Ja, men jag är så supersugen på kvanne, grönsakskvanne, och har varit det under en längre period. Har du någon erfarenhet av kvanne?
Nej, ja, det har jag. Jag har ätit kvanne på en restaurang i en sameby som heter Glen. Restaurangen heter Heddy i Glen. Det är så himla fint. En kvinna som bor i den här lilla samebyn, och hon har startat en gourmetkrog på fjället. Det är helt fantastiskt.
Gud,
och där åt jag dels åt jag friterad älgmule. Det var intressant. Men jag åt en kvanneemulsion, en slags sås som serverades till en fjällfisk carpaccio och picklade gulbetor. Snacka om gott.
Alltså dekadensen och njutningen i detta är ju
men total. Förstå att sitta på fjället och äta någonting som, alltså det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Det var som att befinna sig på någon sån här otrolig gourmetkrog i något annat land. Och så är det
alltså,
på en fjälltopp med utsikt över Oviksfjällen kanske det var. Det här var Jämtlandsfjällen.
Har du något minne av smaken?
Jag har faktiskt inte det. Men jag var mer fascinerad över
golvad över upplevelsen.
Ja, faktiskt. Har du någon erfarenhet av kvanne?
Nej, jag har försökt så kvanne och jag har inte lyckats.
Vad är kvanne?
Alltså kvanne är ju en växt som ser ut som den här buljongväxten, vad heter den?
Ja, den heter faktiskt lipsticka.
Lipsticka.
Precis, men den har inte samma karaktäristiska smak va, som
nej. Tycker. Och jag har varit intresserad av kvanne. Jag är ju lite besatt av rabarber.
Mm.
Och jag har varit intresserad av kvanne eftersom att den sägs kunna ersätta socker. Specifikt i kombination med rabarber. På det sättet att den tar bort, den är inte söt i sig själv men tar bort bäskan i rabarbern. Så att du kan dra ner på sockermängden om du tillagar rabarber tillsammans med kvanne.
Sägs och då det. Slänger man i några kvanneblad då i rabarberkrämen?
Ja, precis. Och lite skälkar. Jag har ju inte gjort den.
Nej,
så jag kan inte
men ska du odla kvanne?
Jag ska odla
kvanne. Är kvanne en odlad växt eller är det en vild växt som har blivit en trädgårdsväxt?
Precis, det här...
Vad vet vi?
Ja, vi vet att det är en av de allra första växterna som kultiverades i, som odlades i Norden.
Mm-hmm.
Tillsammans med lök.
Va?
Tydligen.
Jaha.
Den är rolig också på det sättet. Den ger smak till chartreuse, den här spriten, gröna spriten.
Ja, den används som smaksättare i chartreuse.
Precis.
Chartreuse.
Och även rötter och frön har använts ibland i absint. Som är en jätterolig spritsort också.
Nu är du där igen.
Nu är jag där igen.
Det är ju fantastiskt.
Och så är den ju medicinalt. Här används som medicinalväxt också. Jag tror att det var en matsmältning. Vilket ju nästan alla växter har använts för. Jag tänker mig att matsmältning antingen var ett stort problem eller ett stort intresse förr i tiden.
Ja, eller att man helt enkelt bara insåg att man behöver hjälpa till.
Ha en bra matsmältning. På den tiden när man inte åt några grönsaker.
Exakt.
Till min grönsakskvanne så kommer jag att odla så rabarber.
Men det tar ju en evig tid.
Det gör ju inte det. Det är så sjukt. Jag sådde en sort rabarber i våras som heter Victoria, som är en sort som har
den gamla
från 1800-talet. Frön är jättestora, vilket ju är så himla härligt. Jag älskar att så stora frön. Och så kom det upp någon form av liten sytrådsaktig växt som såg ut att inte må så bra. Så planterade jag ut den och 2 månader senare så såg det ut inte som ett fullstort rabarberbestånd, Men dock, alltså så här, i år, ett år senare, så kommer jag absolut att kunna skörda. Så nu tänker jag att jag ska så massa rabarber. Jag ska använda den som en prydnadsväxt.
Det är ju så otroligt vackert.
Visst är den snygg? Ja,
snyggt och gott. Och sen så kan man använda blasten, bladen som täckodling. Ja. Jättebra. Det ligger som en smäck på jorden och har kvar fukten.
Och har ihjäl allt och gräs.
Mm, jättebra. Men tänker du odla flera sorters rabarber då? Eller?
Jag kommer köra på Victoria nu. Ja. Jag känner att jag hittat en vinnare.
Den har ju mycket
oxalsyra
i sig. Mm. Har den det fortfarande? Eller är det någonting man bara säger?
Nej, den ska ha medelhögt innehåll fortfarande. Mm. Så man ska ju vara lite försiktig. Jag tror att om man har nedsatt njurfunktion så kanske man inte ska äta den.
Och eller man kanske inte behöver knapra i sig hur mycket som helst. Exakt. Men hur, du äter ju mycket rabarber. Mm. Du blir satt av rabarber. Mm. Du odlar mycket rabarber. Mm. Men hur äter du den? Du kan ju inte leva på rabarberpaj.
Nej. Och rabarberpaj är faktiskt inte min favorit heller. Jag gör en speciell kaka som jag kallar för rabarberslafs. Mm. Som är en 3 våningar hög cheesecake. Med olika former av rabarbersmak rakt igenom. Och toppad med rabarbergelé.
Oj!
Och sen så...
Är den svår tillagad?
Ja, den tar hela dagen.
Det tar en dag, ja. Det är inget för mig.
Sen gillar jag också att göra... Alltså jag älskar att styckefrysa saker. Så jag styckefryser rabarbern. Mm. Lägger ut dem på en plåt, in i frysen. Och sen när de har stelnat ner i en påse. Mm. Sen tar jag fram dem och då gillar jag att inte finhacka all rabarber. Alltså hackar man den ju ganska små, alltså någon centimeter stora. Mm. Jag gillar att spara lite längre, alltså kanske 1,5 decimeter eller 1 decimeter. Sen gör jag tror att det kallas för kompott.
In i ugnen va?
Jag gör dem i gryta. Uh-huh. Kokar upp en sockerlag, tar 3-4 skälkar åt gången, kokar dem tills de är precis mjuka. Mm. Lägger upp dem på ett så här gammalt kristallfat. Mm. Och kokar samman sockerlagen lite ordentligt, låter den stormkoka, slår över den och äter med lösvispad grädde.
Jag vill fråga om kristallfatet. Är det speciellt viktigt att det är i kristall?
Man måste låtsas att man är Tore Wretman. Det är det som är poängen med den här rätten.
Aha, så att det är lite flottare. Exakt. Än vanlig bonrabarberkompott. Eller så kräm. Precis. Jag älskar att göra rabarberkräm.
Detta gör jag mycket.
Underbart. För det blir så där, man kan ha det till allt. Man kan ha det till efterrätt. Mm. Man kan ha det till mellanmål. Mm. Man kan ha det till, man kan lägga det på en tårta. Mm. Man kan ha det till pannkakor.
Ja.
Allt.
Jag gör ju också någonting som kallas för shrub.
Jaha, vad är det?
Som är en saft med vinägerbas. Jaha. Och rabarbersaft är ju så fantastiskt gott. Så jag har lagt till det här nu så att jag gör en rabarber shrub. Där man alltså låter rabarbern ligga i ofiltrerad äppelcidervinäger i något dygn. Och sen så kokar jag upp det som det är. Och så silar jag det och sen så kokar jag upp det med socker. Och så buteljerar jag det och så spär man ut det och dricker det som saft. Och då blir det liksom en lite vuxnare saft. Alltså det är som istället för vin som en måltids...
En drink.
Precis, en måltidsdryck liksom som är...
Shrub.
Jättegott.
Du, jag tänker på det här för att återgå till frösådd rabarber.
Mm.
Jag lyckas inte med min rabarber. Vad är det för fel? Är det för att jag har mycket kalk i jorden, tror du?
Kanske.
Jag hade...
Vad irriterad.
Ja, det är helt hemskt. Alla säger att de har mycket rabarber som helst. Och jag får gå till grannar och plocka. Och då liksom det bara vänner över. Och nu, trots att jag öser på hästskit och kompost. Det blir pyttelite. Alltså det blir som små sugrör. Utom en gång. Och det var när vi hade haft en jättestort hög med bråte på ett gärde. Och det, vi fyllde på det där i flera år, så till slut blev det ett jättestort bål som vi eldade upp till Valborg. Och på sommaren så kom det rabarber. Just där.
Svedjebruksrabarber.
Ja, och det var så vansinnigt mycket. Och sen så aldrig mer. Och sen, jag har aldrig fått ordning på mina rabarber.
Men
precis. Och jag köper små plantor och sätter
i. Om snillen ska spekulera lite så är väl aska... basiskt. Att det skulle kunna vara någonting med pH-värdet.
Det kan det vara.
Och en sak som jag gillar att experimentera med när man har någonting lömskt, eller någonting, inte lömskt, när man har någonting svårt, är att låta växten välja plats själv. Och nu när vi vet att rabarber går att så från frö, så kan du ta frö, kasta ut här och där och se vart det väljer att växa. Detta är det sätt som jag har lyckats odla vänderot på. Nämligen.
Hör du hur stum jag blev? Det här ska jag göra. Och när tar du rabarberfröna?
Jag tror att man vill ha dem så alltså tidigt på året. Och även för färskhetens skull. Det känns som att alla de där lite fladdriga fröna vill vara så färska som möjligt.
Ja, precis. För de här är som insvepta i en liten vinge.
Precis.
Som seglar omkring.
Det är bara min helt icke-professionella iakttagelse att frön som har en liten vinge och är lite sladdriga vill vara färska.
Det ska jag göra, då ska jag ta. För man bryter ju alltid av blomman.
Mm.
För den vill man inte riktigt ska stå där och ta kraft från stjälkarna.
Precis.
Då kommer jag ta en blomma, ta loss fröna, sprida ut dem över nejden och se vart
de väljer.
Var de väljer att årväxa. Tack för tipset. Underbart. Det får bli allt för nu då helt enkelt. Tack Elin. Tack Estrid Bengtsdotter som producerat. Tack för att jag, Bella Linde, får vara med här. Glöm nu inte att vi har en Facebook-sida där ni kan gå in med allehanda tips och goda råd och frågor och diskussionsämnen och saker ni vill veta och saker ni vill berätta. Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.